Ja, hallå, alla sammans. Roligt att vara här. Roligt att vara, se er alla igen. Vad fint att få komma till Strandgården. Det har jag aldrig varit för. Har jag stängt av micken? Nu är han bra. Så vi ska tala lite om profetiernas slutliga uppfyllelse i den yttersta tiden. Jag förstår att ni har talat ganska mycket om profetierna på hela det här lägret. Och nu ska vi försöker se framåt mot slutet, mot den yttersta tiden, på den yttersta dagen. World War III, den tredje världskriget, det är titeln på ett kapitel i en bok som blev skrivet av en berömd amerikansk evangelist på ungefär 1970. Han hette Hal Lindsey. Kanske några av er har hört om den här evangelisten. Och han skrev många böcker om ändetiden, om de yttersta dagarna. Han var mycket populär i USA. Han är, kan man säga, en kristen sionist och dispensationalist, om det säger er något. Så han skrev alltså en bok då i 1970 som hette The Late Great Planet Earth. Jag är ganska säker på att han översatte till svenska också. På norska, den norska utgåvan heter När tiden slutar. Och det ena kapitlet, det handlar alltså om den tredje världskriget. Och i det här kapitlet så profeterar Hal Lindsey detaljerat om det tredje världskriget. Så som han menar att det är profeterat i skriften. Och det finns där i den boken till och med flera kartor som visar hur det här kriget utvecklar sig. Först ska Ryssland angripa Mellanöstern och Egypten. Därefter ska det romerska fällskapet eller gemenskapen som han kallade på den tiden, det vill väl säga det samma som EU. De ska överraskande angripa Ryssland. Och därefter ska Kina med en armé på 200 miljoner soldater angripa det romerska gemenskapen, alltså EU. Och till slut ska det då bli ett stort slag i dalen vid Harmageddon, Megiddos berg, som då står om i Uppenbarelseboken kapitel 16. Och som då ska ända med att de tar atomvapen. De använder atomvapen. Är det sådana saker Bibeln profeterar om när det gäller framtiden? Är det det? Nej, Bibeln profeterar inte om nuvarande politiska händelser och nationer. Vi kan inte läsa i Bibeln om framtiden för Sverige eller Norge eller EU eller andra länder. Det har givits ut mycket litteratur där författarna har menat att kunna se vad som vill hända i världspolitiken med hjälp av Bibeln. Men hittills har ingen av de skrifterna visat sig att ha rätt. Och Gud, han uppenbarar heller inte för var enkelt av oss som personer vad framtiden vill bringa i våra liv. Vi kan inte läsa, gå till Bibeln och slå upp och finna hur livet vårt vill bli, om familjen, om vi ska hitta någon make, om vi ska få barn, vilken utbildning vi ska få, vilket jobb vi ska få, hur vår hälsa ska bli, hur länge vi ska leva och så vidare. Vi kan inte läsa sådana saker i skriften. För Gud vet att det inte är gott för oss att veta allt om framtiden vår. Så allt vi behöver att veta, det är att vi har en kärlig Gud, en nådig fader som leder oss och beskyddar oss, som skyddar oss. Och han härskar över alla ting och han gör så att det blir till bästa för oss. Paulus skriver: vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Det är det vi som tror på Bibeln håller fast vid. Men Bibeln profeterar om en stor händelse i framtiden, nämligen Kristi återkomst. Jesus ska komma tillbaka synligt med stor makt och härlighet på den sista dagen, på den yttersta dagen. Då ska han döma levande och döda. Det vill Gud att vi ska veta om framtiden. Det är inte viktigt för oss att känna till hur världspolitiken vill utveckla sig i framtiden. Det är heller inte viktigt för oss att veta vad livet vårt vill bringa av glädjer och sorger. Det som är viktigt för oss att veta, det är att Jesus kommer tillbaka. Låt oss läsa några texter ifrån skriften. Det här är från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 11. Det är precis efter att Jesus hade farit synligt upp till himlen, så står lärjungarna kvar där och tittar upp mot himlen, och så kommer två änglar och visar sig för dem och säger: Galilea, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Och som vi vet så bekänner vi i den apostoliska trosbekännelsen att Jesus, han blev uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det här är något som den kristna kyrkan har bekänt i många, många hundra år. Hela kyrkans historia har det här varit en fast bekännelse. Han ska komma igen till att döma levande och döda. Och i den nikenska trosbekännelsen läser vi: därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. Bibeln använder tre olika uttryck till att beskriva Kristi återkomst. Det är inte så enkelt att översätta till våra språk, så därför har jag tagit de grekiska orden också. Men de talar om Kristi ankomst, hans parousia. Bibeln talar om hans uppenbarelse, hans apokalypsis, och hans tillkommande. Jag vet inte om det är något bra svenskt ord, men på grekiska är det epifaneia. Jag vet inte hur det bästa ville vara att översätta epifanei eller någonsin. Ja, han ska komma till syn. Jag såg en gammal, en svensk ordbok som jag hade hemma, så kunde man översätta det med analkande. Om det säger jag något. Analkande. Men alltså det beskrivs med tre olika uttryck, och det är ju klart att det har viss differens. Men nu ska vi se på några ställen där det här används. Först om Kristi parousia. Det står i Matteus 24, vers 30. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Där står det parousia på grekiska. Och den här tidsålderns slut. Och i första Korintherbrev kapitel 15 står det: men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen, och därefter när han kommer. Där står det parousia, alltså ett substantiv på grekiska som i svenska folkbibeln översatt med ett verb, när han kommer, de som tillhör honom. Det här parousia, det används 16 gånger i Nya Testamentet om Jesu andra kommer. Och det, när det talas om Kristi parousia, så talas det ofta om att Kristus ska komma tillbaka som världens härskare. Som världens härskare. Det blir använt i den grekiska världen, det här ord, för att beskriva en kung eller härskare som kom tillbaka till sina invånare eller sina undersåtter. Det tre andra ordet, Kristi apokalypsis, det används 5 gånger i det nya testamentet om Jesu andra kommer. Och här är det tal om en uppenbaring, en uppenbarelse, eller en avdäckning, som vi säger på norska. Så att man drar ett teppe åt sidan så att man kan se vad som var dolt bakom det här teppet. Vad heter det? Tecken, ja. Man drar tecken åt sidan så att man kan se. Kristus, han är ju alltid med sina troende. Han är ju alltid med oss här på jorden, som han har sagt. Men han är osynlig. Så när han kommer tillbaka så ska liksom täcket dras åt sidan så att vi kan se honom synligt. Låt oss se på några texter. Första Korintherbrev kapitel 1. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Där står det apokalypsis. Han ska bli synlig. Och i andra Thessalonikerbrev står det: det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar. Och så är det tredje ordet som handlar om Kristi återkomst, hans tillkommande eller analkande, epifaneia. Det används 6 gånger i Nya Testamentet om Kristi kommer. Och det grekiska ordet epifaneia, det betyder att lysa upp eller att manifestera sig. Vi har ju en tid i kyrkoåret, det som ni i Sverige kallar för söndagen efter 13:e dagen. Det heter på engelska epiphany. Det är ju samma ord, epifania, epiphany. Och då i de söndagarna så fokuserar den kristna kyrkan på hur Jesus visade sig själv eller manifesterade sig i sin offentliga verksamhet medan han var här på jorden. När han kommer tillbaka, då ska han visa sig offentligt igen. Han ska manifestera sig. Jag har ett par ställen där också. Andra Timoteus kapitel 4. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse, som folkbibeln har översatt. Här står det alltså epifania på grekiska. Inför hans uppenbarelse och hans rike. Och första Timoteus kapitel 6, vers 14. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och där står också epifania på grekiska. Så utifrån de här tre uttrycken, alltså hans parousia, hans apokalypsis och hans epifania, så ser vi vad Jesu återkomst innebär, nämligen att han ska komma, han ska bli uppenbart, han ska stå fram, han ska manifestera sig. Så varje gång det talas om Jesu återkomst i Bibeln, så står ett av de här orden. Och de står i singular, alltså i ental, inte i flertal. Det är aldrig tal om flera återkomster, men bara en. Bibeln fokuserar alltså på en stor händelse, Jesu återkomst. Dagen. Den stora dagen. Bibeln använder genomgående ordet dag i många olika uttryck för att beskriva Jesu återkomst. Och här ska vi se på några exempel ifrån det Nya testamentet. I Apostlagärningarna 2, vers 20 står det: Herrens dag kommer, den stora och härliga. I Filipperbrevet 1, vers 10 kallas den för Kristi dag. I Filipperbrevet 1, vers 6 kallas den för Kristi Jesu dag. I 1 Korintherbrev 1, vers 8, vår Herre Jesu Kristi dag. 1 Korintherbrev 5, vers 5, Herrens dag. 2 Korintherbrev 1, vers 14, Herren Jesu dag. Matteus 10, vers 15, domens dag. Efeserbrevet 4, vers 30, befrielsens dag. Det är den samma dagen. Om vi läser de här i hela sin sammanhang, så ser vi att det är den samma dagen det talas om, den dagen Jesus kommer igen. Men det finns olika namn på den här dagen. I Judasbrevet, vers 6, står det den stora dagen. Johannes 6, vers 40, den yttersta dagen. Matteus 7, vers 22, den dagen, står det bara. Den dagen. Ja, i Hebreerbrevet 10, vers 25, står det bara dagen. Och det är helt tydligt vilken dag det är. Det är den dagen Jesus kommer tillbaka. Så, och den här bruken av ordet, användningen av ordet dag, den bygger på det gamla testamentets profeter, som regelbundet skrev om Herrens dag. För profeterna var Herrens dag den dag då Gud skulle komma som frälsare och domare. Och det kunde vara vilken som helst dag eller tid. Profeten Hesekiel profeterade för exempel att Egypten skulle bli ödelagt av babylonerna. Och han kallade den tiden det här skulle hända för Herrens dag. Låt oss se på Hesekiel kapitel 30, vers 3-4. För dagen är nära, Herrens dag är nära, en mulen dag, då hedna folkens stund är inne. Ett svärd ska komma över Egypten och Nubien ska gripas av ångest. När de slagna faller i Egypten, dess rikedomar förs bort och dess grundvalar rivs upp. Står det hos Ezekiel. Men profeterna, de förutsåg också en dag då det skulle falla en universell dom. Ezekiel talar här bara om en dom över Egypten och Nubien. Men profeterna, de förutsåg också en dag då det skulle falla en dom över alla folk, över hela världen. Och de använde liknande uttryck som i det nya testamentet beskriver Kristi andra komma. Vi kan till exempel se hos Joel, Där står det i kapitel 2, vers 31. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Denna regelbundna hänvisningen till dagen i det nya testamentet, det visar att det talar om en stor kommande begivenhet. De förutsägande profetierna i det nya testamentet har en fokus, nämligen Kristi återkomst. Och det beskrivs i Bibeln helt tydligt som en engångshändelse, som en händelse som ska hända en gång. Så Bibelns tidsschema är därför väldigt enkelt. Bibeln har ett väldigt enkelt tidsschema. Kristi första komme, då han kom till jorden första gången, blev född som ett litet barn i Betlehem, och det var det första avgörande tidsskilje i världshistorien. Det markerade ett skilje mellan det gamla testamentets historia och det nya testamentets historia. Kristi andra komme vill bli det andra avgörande tidsskilje. Då vill den här världen, den nuvarande världen eller tiden, bli skild ifrån den kommande världen, den kommande tiden. Så hela världshistorien är med andra ord orienterad runt Jesu två ankomster till världen. Vår frälsare, han står i centrum för hela mänsklighetens historia. I det nya testamentet är det mycket vanligt att tala om två tider eller två världar. På grekiska aion heter det. Nu lever vi i den nuvarande tiden, den nuvarande världen. När Jesus kommer igen inleds den kommande tiden, den kommande världen. Det står hos Markus i det 10:e kapitlet. Jesus sade: jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får det hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser, och i den kommande världen evigt liv. I den kommande världen ska ni få evigt liv. Här i världen då ska vi få allt detta som Jesus här räknar upp, och i den kommande världen evigt liv. I Efeserbrevet 1:21 står det: Kristus sitter på Faderns högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Det här är den världsbilden och tidshistoria som Bibeln presenterar. Nu lever vi i den nuvarande onda tiden, som det står i Galaterbrevet. Den nuvarande onda tidsåldern, det lever vi i nu. Efter att Jesus har kommit tillbaka så vill det bli en ny och annorlunda tid. Så det är med andra ord bara de här två tiderna enligt Bibeln. Denna tiden eller världen och den kommande tiden eller världen. Det står hos Lukas kapitel 20. Det som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men det som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, det varken gifter sig eller blir bortgifta. En annan sida vid Bibelens världsbild är att vi precis här och nu lever i de sista tider, eller i de sista dagarna. Dessa uttrycken gäller hela den nytestamentliga tiden, inte bara den sista korta tiden före Jesus kommer tillbaka. Så ändetiden började med Jesu första komma till världen och varar helt till han kommer tillbaka igen för andra gången på den sista dagen. Vi lever i den sista tiden. I sin tale på den första pingstdagen så citerade Peter profeten Joel och sa att Joels profeti om de sista dagarna blev uppfylld då på pingstdagen. Och det är helt tydligt när man läser Peters tal i Apostlagärningarna kapitel 2 att han trodde att han befann sig i de sista dagarna. Det står bland annat i vers 16 och 17 där: det är detta som är sagt genom profeten Joel, och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Så det som hände då på pingstdagen i Jerusalem, det hade profeten Joel förutsagt. Och Joel hade sagt, det ska ske i de sista dagarna, att jag ska utgjuta min ande. Också Hebreerbrevets författare betraktade Jesu första komme som en inledning till de sista dagarna, eller tidens ände. Det står i inledningen till Hebreerbrevet kapitel 1: i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. I den sista tiden, nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. I kapitel 9, 26 i samma brev: men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Vid tidernas slut har Jesus trätt fram. Och precis samma tanke finner vi hos apostlarna Petrus, Jakob, Paulus. Och så sen Jesus har kommit och fullföljt frälsningsverket, så befinner vi oss i de sista dagarna, i de sista tider. Vi kan till exempel se hos i första Petri brev: han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Står hos Jakob: lyssna nu, ni som är rika, ni har samlat skatter under de sista dagarna. På norska har de här bara sagt ändetiden, under ändetiden. Jag hann inte kolla vad det står på grekiska. Men där går det ännu tydligare fram att det talar om att Jakob menar att den här tiden, det är ändetiden, den yttersta dagarna. Paulus skriver i 1 Korintherbrev 10, vers 11: det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Så vi lever i det sista tiderna. Och då, precis den samma förståelsen finner vi också i bekännelseskrifterna. Det står i Augustana artikel 23. Och där får ni ursäkta mig, det blir på norska. Där står det: deres majestät må välvilligt ta till dig att nå i dessa sista dagar som skriften talar om, är världen i färd med att bli stadig mer ond och människorna stadig svagare och ustödigare. Det här var alltså ungefär, eller det var i 1530 det här blev skrivet. Så de som levde då, reformatorna, de var övertygade om att de levde i de sista dagarna. Och vi kan väl hålla med om det som står här verden i ferd med å bli stadig mer ond, og menneskene er stadig svakere og ostødigere. Og i apologien til Augustana står det: «Dette er de siste tider da religionen etter det Kristus har forutsagt skal være i den største fare.» Et par stellen, altså her fra bekjennelseskriftene. For de som er veldig noga og petiga, så vil jeg si at det her, de her to stellene står er hentet fra den tyske versjonen av bekjennelseskriftene. Så om ni bør lete i SKB, Svenska kyrkans bekjennelseskriftene, så vil ni ikke hitte dem. For det er en oversetning av den latinske versjonen. Jeg skal ikke si mer om det. Så altså, historien går mot sin slut. For hver dag så nærmer vi oss slutet. For hver dag. Klokken driver og tikker ned hele tiden. Enligt Bibelen så er människans historie det som vi på fint, med ett fint ord kallar för linjär. Det betyder att vi befinner oss på en rak linje som är styrt av Gud och som leder oss fram mot ett mål. Det som händer idag, det är inte en repetition av förtiden. Av det förflutna, varje dag ett nytt steg fram mot den sista dagen. Jesus han talade om världens ände. Det finns en slut. Det finns en ände på den här världen. Vi ska se några ställen lite senare. Jag ska bara ta en annan uppfattning som är ganska vanlig idag faktiskt. För buddhismen och för så vidt de gamla grekerna och andra gamla civilisationer, de tänkte på att människans historia den är cyklisk. Det vill säga den går i en cirkel. De tror att människans historia består av ändelösa, repeterande cyklus som inte går framover mot en slut. Men vi går hela tiden bara runt och runt i cirklar. I det vi upprepar tidigare generationer utan att bevega oss mot ett mål. Och så har vi de som inte tror på något av det här. Som är påverkade av evolutionismen, modern existentialism. Människans historia är varken linär eller cyklisk utan det är en helt tillfällig rad av meningslösa händelser utan något mönster. På eran CD-spelare så, eller ni som inte har slutat med att lyssna på CD-skivor och kanske med att sitta på Spotify eller andra platser, så finns det en knapp man kan trycka på så att datorn bara plockar. Random play heter det, eller shuffle play. Den plockar tillfälligt vilken låt man ska göra. Så det är alltid spännande när han kommer till slutet, vilken låt ska vi göra efteråt? Det vet vi inte. Så ungefär är det de tänker, de moderna existentialisterna. Allt det som händer i den här världen, det är bara tillfälligt. Det är bara tillfälligt. Och så varje människa må därför själva ta tag i det här och skapa sin egen mening med livet och skapa sin egen existens på något sätt. Låt oss se vad skriften säger, vad Jesus säger. Han säger i Matteus 13, vers 39: skörden är tidens slut. Det är det här i liknelsen om ogräset i åkern. Och han säger, skörden, det är tidens slut. Och han säger, så ska det bli i tidens slut. Det ska komma en slut, då tiden slutar. Och han säger, Matteus 28, vers 20, i missionsbefallningen, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Ja, det har ni inte sett, där fick ni se den. Och i första Korintherbrev 15, vers 24 säger Paulus, sedan kommer slutet när han överlämnar rike åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Sedan kommer slutet. Det kommer ett slut. Andra Petri brev kapitel 3, vers 13. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Jesajas 65, vers 17. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Det ska komma ett slut, men det är inte slutet. För det, Jesus, när Jesus kommer tillbaka, så ska vi få en ny himmel och en ny jord. Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Och Johannes fick se det här i ett syn som han skriver om i Uppenbarelseboken kapitel 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Så det är Bibelens tidshistoria. Så ser Bibeln, så ser vår tid, mänsklighetens historia ut. Det finns en slut på den här världen, men det ska komma nya himlar och en ny jord. När vi tänker på de tre världssyn som vi talade om, Bibelens världssyn linärt, den buddhistiska världssyn med att vi går i en cirkel hela tiden, eller existentialismens världssyn att allt är random, allt är tillfälligt. Vilka av de här världssyn ger mest hopp? Ger mest hopp? Ja, vi förstår att det är ju bara det bibliska världssynet som kan ge människor hopp för framtiden. Vi vet att Gud styr historien med sin allmakt och med sin nåd. Vi vet att vi har något gott att se fram emot. Vi är inte som en möss, eller en mus, möss, som springer runt och runt och runt och runt i ett hjul utan att beväga sig framåt. Om någon av er har sådana husdjur, så vet ni vad det rör sig om. De springer runt och runt och runt hela tiden. Vi är heller inte som en tom flaske som flyter omkring på havet, kastas hit och dit av vågorna, strömmarna, utan mål och utan mening. Nej, vi beväger oss rakt framöver mot Guds stora final, vår Herre Jesu Kristi återkomst, upprättelsen av en ny himmel och en ny jord. Redan och inte ännu. Ja, det är ju två uttryck som är motsatser. Men vi kristna, vi lever i den här spänningen mellan redan och inte ännu. Vi äger redan något, nämligen frälsningens välsignelser genom tron på Jesus. Vi är redan medlemmar i Guds rike. Vi har redan Guds nåd och fred, evigt liv, frälsning, syndernas förlåtelse. Det har vi här och nu redan. Paulus skriver, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Det har vi redan här och nu. Jesus sa till lärjungarna, Guds rike är mitt ibland. Guds rike är här, sa han. Första Johannes brev kapitel 5 säger Johannes: Gud har gett oss evigt liv, och det liv är i hans son. Det har vi redan nu. Kolosserbrev 1 vers 14 skriver Paulus: i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder redan här och nu. Så vi har redan något. Men vi har ännu inte upplevt fullbordan av vår frälsning. Vi ser ännu inte Gud ansikte till ansikte. Vi lever ännu inte i en världen fri för synd, sorg och smärta. På ett sätt har vi ännu inte upplevt det eviga livet. Men vi väntar på att vår Herre Jesus ska komma för att ge oss det fullt och helt. På ett sätt kommer frälsningen och förlossningen först på den sista dagen. Det är inte Guds plan att låta oss få uppleva alla hans frälsningsvälsignelser med detsamma. Vi har redan det vi behöver. Allt det här. Men det är likväl ännu mycket gott vi har i vänta. Judas skriver i vers 21 i sitt brev: håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Och Jesus, som vi har läst redan, Markus 10, vers 30: här i världen får det hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv. Hebreerbrevet 9:28 har vi också läst tidigare: så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder, och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 3 vers 12: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Redan här och nu är han gripen av Kristus Jesus, men han har inte ännu nått målet. Så vi lever i den här spänningen, vi kristna. Ja, det var lite om det som är tydligt och klart utifrån skriften. Och vi ska fortsätta med att tala lite om när Jesus kommer tillbaka. När kommer han? När vi betraktar Jesu lärjungar i evangelierna, så känner vi oss ofta själv igen i dem. Lärjungarna, de tänkte och handlade ofta precis som oss själva. En gång var Jesus och lärjungarna i Jerusalem, och Jesus berättade något ganska upprörande om de vackra tempelbyggnaderna i Jerusalem. Och han sa att en gång ska det här bli ödelagt. Det ska jämnas med jorden. Och lärjungarna blev överraskade över det här som Jesus fortalte, och därför ställde de det här naturliga frågan: Jesus, säg oss, när ska det ske? När ska det ske? Och precis som lärjungarna önskar vi också att veta när. När ska det ske? För det ger oss ro, det ger oss trygghet, som vi vet när ting kommer att hända. Att leva i ovisshet om när ting ska hända, det gör oss oroliga. Och detta gäller också den stora framtida händelsen som Bibeln profeterar om, Jesu återkomst. Det är med oss som det var med mannen i Daniels syn i Daniels bok kapitel 12. Vi frågar: hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting. Hur länge dröjer det? Vem av oss går inte och tänker som på sådana saker? Rätt som det. Jag gör det i alla fall ofta. Hur länge ska det dröja? När ska det ske? Vad är Bibelns svar på frågan när? Ja, som vi vet, ingen känner dagen eller stunden. Gud har bestämt ett datum för domens dag, för den stora dagen, för Herrens dag, för Jesu Kristi dag. Den är fastlagt. Den kan inte ändras. Det står i Apostlagärningarna: Gud har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Det är från Paulus tal till grekerna i Aten, som ni kanske känner till. Gud har bestämt en dag då han ska döma. Så på ett tydligt och klart sätt säger Bibeln att ingen utom Gud själv har känt, vill känna eller kan känna dagen för Kristi andra komma. För Jesus steg upp till himlen så sa han till sina lärjungar: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Det är inte er sak, sa han till lärjungarna. Han säger det till oss också. Det är inte er sak. Det är inte vår sak att veta. Och han sa, Jesus sa: Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Så ni måste vara vaken. Änglarna i himlen, de kände inte dagen. De känner inte dagen. Ja, inte en gång sonen, Jesus själv, kände dagen för sin återkomst. Han säger: men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom Fadern. Hur kan det här hänga ihop? Inte en gång Jesus. Att Jesus inte kände dagen för sin återkomst, det berodde på att han i sin förnedringstillstånd stod under Fadern. Som sann Gud var sonen lik Fadern i alla ting. Och han var lika allvetande som Fadern. Men då han levde här på jorden så använde han inte hela tiden sin gudomliga allvetenhet. Som han inte heller använde eller brukte de andra av sina gudomliga egenskaper. Så efter sin mänskliga natur så valde Jesus att inte känna dagen för sin återkomst. Varför känner inte vi dagen för Jesu återkomst? Varför har inte Gud uppenbart det för oss i skriften? Vore det inte fantastiskt om vi kunde slå upp i Bibeln och läsa på många ställen, eller åtminstone på ett ställe i alla fall: Jesus kommer tillbaka det och det året, den och den dagen, det och det, den och den klockan. Så kan vi ställa in våra klockor och så kan vi lägga oss lugnt ner att sova eller göra andra saker som är mycket roligare än att leva som kristen. För han kommer ju inte än. Vi har god tid att omvända oss. Vi vet när Jesus kommer. Han kommer inte än. Vore inte det fantastiskt? Varför känner inte vi dagen för Jesu igenkomst? Ja, det svaret är ju väldigt inlysande. Det vill inte vara bra för oss att veta det. Om vi visste vilken dag Jesus skulle komma tillbaka, så ville vi bli frestade till att vara likgiltiga, att slöa i vårt kristenliv. Vi vill inte vara så ivriga med att predika Guds ord, att sprida evangeliet till andra människor. Så Gud vill att den sista dagen ska vara okänd för oss, så att vi alltid ska vara vakna och förberedda och andligt talat. I Bibeln så finns det en del bilder som illustrerar det här, att tiden för Jesu återkomst är okänd. Och ni känner säkert till det, men jag tar snabbt och drar igenom några av dem. Och så för att illustrera att Jesu återkomst är okänd, så använder Jesus apostlarna tre bilder. För det första samlingar Jesus sig med ägaren av en egendom som drog utomlands. Och tjänaren i huset, de måste hela tiden vara förberedd på att ägaren kunde komma tillbaka. Och på samma sätt måste vi hela tiden vara förberedd på att Jesus kan komma tillbaka. För vi vet inte när han kommer. Så i tro måste vi hålla fast vid löftena som han har givit oss. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar var och en för sin uppgift. Portvakten befallde att han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller vid midnatt. Eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. För det andra. I den kände lignelsen om brudepikerna som heter på norska, vet jag, på svenska. Matteus 25. Jungfrur. Ja. Var de jungfrur? Ja. I den här lignelsen sammanlignade Jesus sin återkomst med brudgommens komme till bröllopsceremonien. Matteus 25, vers 1-13. Enligt judisk tradition så började ju bröllopet först när brudgommen kom för att ta med sig bruden och hennes brudepikar eller hennes jungfrur då, in i bröllopssalen. Men ingen visste när brudgommen kom. Så därför måste de här kvinnorna hela tiden vara klar. Och i den här liknelsen, som ni vet, så var det 5 av de 10 jungfrurna som var klara, som var beredda till att möta brudgommen, eftersom de fortsatt hade olja på sina lampor, medan 5 inte var klar, inte var beredd. De hade inte mer olja kvar. Och lignelsen, som vi vet, slutar med de här orden: håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. För det tredje, Jesus och andra nytestamentliga författare sammanliknade Jesu återkomst med en tjuv som kommer oväntat. En tjuv, han annonserar ju inte på förhand när han ska komma för att bryta sig in i huset. Det vore ju fantastiskt om han gjorde det. Han skickar ett mejl eller en sms och säger: jag kommer imorgon natt. Men det gör han ju självklart inte. Och på samma sätt är det också med Jesu återkomst. Den är okänd. Paulus skriver i 1 Thessalonikerbrev kapitel 5: när det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 2 Petri brev 3 vers 10: Herrens dag kommer som en tjuv. Matteus 24 vers 43: men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Det här är ju som självklarhet. Alla människor förstår det. Och så är det med Jesu inkomst. Han kommer som en tjuv. Vi vet inte när han kommer. Inte bara att han kommer som en tjuv. Han kommer oväntat. Och det betyder att vi väntar inte det. Det är oväntat. Det är inte bara okänd, att vi inte känner till datum, men den är också oväntat. Jesus säger i Matteus 24, vers 44. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. En stund när ni inte väntade. Och han säger lite längre ner i samma kapitel i vers 50. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och i en stund när han inte anade. Det har vi båda saker. Oväntat, obekant, okänt. Lukas 12, vers 40. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntade. Och Paulus skriver, när folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Så när Jesus kommer igen, så vill livet för människorna gå sin vanliga gång. Det vill inte ljuda några sirener, några varningssignal som varnar alla invånarna om att nu kommer han. Jesu återkomst vill vara lika oväntat som floden på Noas tid. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Oväntat. Och Jesu återkomst vill vara lika oväntat som ödeläggelsen av Sodom. Hur var det för invånarna i Sodom för staden blev förstörd? Jo, livet gick sin vanta gång för alla. De drev med sina dagliga göromål. Det var ingenting särskilt som tydde på att änden var när för staden de bodde i. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Ja, det är ganska tydligt i skriften. Är det inte? Likväl så finns det en del människor. De kan inte låta bli. De måste försöka ange ett datum. Och så har det varit länge i kyrkans historia. När Bibeln så tydligt säger att tiden för Jesu återkomst är okänt, så är det tragiskt att så många välmenande människor likväl har försökt genom historien att bestämma datum för Jesu andra kom. Och kyrkohistorien är full av exempel på felslagna profetier om exakta datum för Jesu återkomst. Låt oss se på några exempel, det finns så många. Kyrkofadern Hippolytus, han levde från 170 till 236 efter Kristus, alltså ganska tidigt i kyrkans historia. Han hävdade att Jesus kom tillbaka i år 500, sa han. Och det är inte bara sån här svärmar och sånt här. Men till och med en vän av Martin Luther, Michael Stiefel, som levde från 1486 till 1567, han sa Jesus kommer tillbaka den 19 oktober 1533 klockan 08:00. Johan Bengel är det kanske några av er som hört om. Han levde 1687-1752. Jag tror han skrev en hel bibelförklaring. Är det inte så? Ni som är lite bra på det där. Johan Bengel, du hört om Johan Bengel, Anders? Ja, just det. Och som är väldigt bra på många sätt. Han är mycket konservativ. Men han hävdade att Jesus kom tillbaka i 1836. Det hade han klart att finna ut. Han försvarade sig med att säga att Jesus talar om tiden, den speciella tiden, alltså nöjaktigt på klockslätt. Det kan vi inte veta, men vi kan veta ungefär. Så han visste att det var ungefär 1836. Så det är en som jag aldrig har hört om. Jag har bara läst en plats. Jag tyckte det var lite roligt att ta med. Edgar C. Wisenant hette han. Han har skrivit en bok om det här. 88 grunder till att bortryckelsen vill inträffa i 1988. 30 år sedan. Han var 30 år fel. I alla fall. Så det är radiopredikanten Harold Camping. Han var så mycket berömd som radiopredikant i Amerika, i USA. Han hävdade att Jesus kom tillbaka i september 1994. Och han har sedan ändrat det här till 2011. Sen så har vi ju alla de här samfunden, särskilt några, som har grundat mycket av sin lära och verksamhet på profetier om den yttersta dagens inträffande. Vi har adventisterna, som vi väl kan säga blev grundlagt på det här. De spådde vilken dag som Jesus skulle komma tillbaka. Vi ska inte ta oss tid till att gå in på den historien. Och så har vi ju självklart Jehovas vittnen, som har haft så många årtal. De har en hel rad. Det började med 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1984 har de haft för datum för Jesu igenkomst. Och de har ju ändrat det hela tiden. Och när en förutsägelse har varit fel, så verkar de som de har bara tryckt på reset-knappen på tastaturet, och så har de valt en ny datum. I många år var Jehovas vittnen övertygade om att de människor som levde i 1914, de ville bli vittne till Jesu igenkomst. Och det ska sägas att efterhvert så har det blivit stadigt mer problematiskt för Jehovas vittnen att hålla fast i den här så viktiga delen faktiskt av deras lära. Så i 1995 så bestämde de sig för att gå bort ifrån dem. Så efter vad jag vet så har de ingen ny datum. Ja, det är ju tragiskt det här, att när Bibeln så tydligt säger att tiden för Jesu igenkomst är okänd, att så många människor har försökt och använt mycket tid och krafter på att försöka fastslå ett datum. Och det vill helt säkert också i framtiden stå fram personer som hävdar att de vet när Jesus ska komma tillbaka. Och så vi får bara sitta och se, sitta långt tillbaka. Vi vet vad skriften säger. Det finns ingen möjlighet för oss människor att sätta ett datum. Så de två grupperna särskilt, det finns andra grupper också. Det finns ju även inom andra samfund människor som är ganska säkra på att de vet vilket datum Jesus kommer igen. Vi ska inte sätta ett datum. Det är konklusionen. Bibeln säger helt tydligt att tiden för Jesu återkomst är okänt. Den vill komma oväntat. Därför börde alla som tror att Bibeln är Guds ord, de bör undvika att försöka finna ut tiden eller datum för hans återkomst. Så om Jesu återkomst gäller det här gamla uttrycket, ingen människa vill förutse den. Alltså Jesu återkomst, alla människor ska se den när den träffar. Jesus säger, var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Är ni trötta? Jag har lite kvar, men ska vi ta en liten paus?